Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Palmemordet, Gamla stan, del 2.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podcasten Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Idag tänker jag fortsätta på vittnesförhören från Gamla stan. Men det har också kommit ett besked från Åklagarmyndigheten. Det hände idag, samma dag som jag spelar in, den 29 maj klockan 09.30. Rubrik inför beslut i Palmeutredningen. Åklagarmyndigheten säger: åklagaren har för avsikt att fatta beslut i åtalsfrågan i Palmeutredningen före den 1 juli. Här följer information till media inför beslutet. Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten kommer att bjuda in till en digital pressträff i god tid inför beslutet. Pressträffen hålls digitalt med anledning av coronapandemin. Efteråt finns möjlighet till enskilda intervjuer med både polis och åklagare. Det innebär att reportrar inte kan vara fysiskt närvarande på pressträffen. Skälet är att vi räknar med ett stort intresse och på det här sättet kan vi undvika att det blir fler än 50 personer i lokalen. Det kommer att finnas möjlighet att tappa ljud och bild för media som önskar få in sändningen i sina kanaler. Information om hur det går till ges i pressinbjudan. Media kommer att kunna medverka på länk och därigenom ställa frågor under en gemensam frågestund i slutet av pressträffen. Chefsåklagare Christer Petersson och spaningsledare Hans Melander är inte tillgängliga för media före pressträffen. Ny rubrik: enskilda intervjuer efteråt. Efter pressträffen kommer chefsåklagare Christer Petersson att vara tillgänglig på Skype. Skälet är att han tillhör en riskgrupp. Spaningsledare Hans Melander kommer att vara fysiskt tillgänglig. Instruktioner och tider för de enskilda intervjuerna kommer i pressinbjudan och vid anmälan. Så vi får ett besked före den 1 juli. Det cirkulerar just nu en bild på ett meddelande från Hans Melander där någon frågade honom om exakt när. För det här var ju väldigt luddigt. Det var ju någon gång innan den 1 juli. Det skulle ju kunna vara den 30 juni klockan 23.59. Men då säger Hans Melander i det här obekräftade meddelandet att de siktar på någon gång i mitten av juni. Det är lite komplicerat att planera den här podden just nu, men nu är alltså Christer Peterssons besked på gång. Jag har också två saker från er lyssnare som jag hade tänkt ta i 12.30-avsnittet av Polisspåret. Men vi är nu ganska långt ifrån Polisspåret på Patreon, så det kommer att ta ett bra tag innan det drar igång igen. Vill ni höra mer Polisspår så in och sponsra på Patreon. Jag tar de här två meddelarna här istället nu eftersom framtiden är så pass oviss. Först ett meddelande från lyssnaren Tobias Jeppsson. Ni diskuterade lite om hur länge utredningen kommer pågå, lite om sekretess, och Milos nämnde att man borde tillgängliggöra materialet för forskning. Det här är alltså en reflektion på avsnitt 200. Nu är jag inte jurist, men har hyfsat koll på OSL och sniffat på några andra lagar genom mitt yrke. Ni får gärna dubbelkolla detta med någon jurist, men jag kan inte tolka det på något annat sätt än att det är högst 40 års sekretess på förundersökningsmaterialet. Sedan kan det säkert finnas en del som rör rikets säkerhet och sådana grejer, och då brukar det handla om högst 70 år. Så 1 mars 2026 kan vi börja ta del av de första handlingarna som upprättades och lämnas in till polisen och palmutredningen. Se sista stycket i kapitel 18, paragraf 1 i OSL. Vore tacksam om ni nämnde detta datum någon gång i podden och efterlyste någon slags bekräftelse eller dementi från någon som är utbildad inom juridik. Så om någon kan bekräfta det här så vore det väldigt bra. Tobias fortsätter. Det är bara 6 år kvar dit. Och jag tror personligen det är därför Christer Petersson sa att han skulle försöka lösa det innan han går i pension. Det kommer nog bli besvärligt att jobba vidare med fallet efter den tidpunkten. Tack för en jättebra podd förresten. Jag har lyssnat igenom alla 202 avsnitt. Det här är alltså skrivet den 6 december. Mestadels under tiden som jag diskat, vilket lätt är att jag börjar se fram emot att diska. Jag har också ett meddelande från lyssnaren Per. Intressant att du nämner rallytävlingen i 15-20 avsnittet. Jag var själv ute och tittade på den rallytävlingen på lördagen den 1 mars 1986. Jag sov hos en kusin i Skogås fredag och lördag och vaknade till nyheten om mordet när vi skulle ut på rallyt. Och då frågade jag Per, vad intressant, var det tävlingen som 15-20 var där och rekade inför alltså? Vad hade den med Kungsträdgården att göra? Per svarade, det var en deltävling i rally-SM. Jag tror de hade en startramp in i stan. Sen åkte de transportsträcka ut till de riktiga specialsträckorna. Jag var själv aktiv för därav intresset. Så det var formalian. Nu är det dags att gå vidare till Gamla stan. Det första vittnet idag är Helena M. Helena M förhörs den 21 mars 1986 klockan 16.00 av Thomas Dennerby. Händelsen i fält 17 på spaningsuppslag grövre brottsmål är: såg paret Palme på Gamla stans T-banestation den 28 februari 86 cirka klockan 20.45. Tipslämnaren såg paret Palme på Gamla stans T-banestation. Det enda hon i övrigt reagerade på var 2 män i 30-40-årsåldern. Hon reagerade på dem beroende på att de inte pratade med varandra. Det enda hon minns om dem var att de var enkelt klädda. Men någon såg det här och tyckte det var intressant, så Helena fick komma tillbaka den 8 april 1986. Och då blev hon förhörd av Bylund. Uppföljning på spaningsuppslag Z8597:1. Helena uppgav följande. Den 28 februari 1986 klockan 20.45 hade Helena stämt träff med en kamrat på Gamla stans T-banestation. Cirka 10 minuter innan anlände Helena till platsen. Hon ställde sig att vänta på kamraten vid pressbyråkiosken i biljetthallen. Vid väggen mellan entrén från Riddarholmen och spärrvaktens kur stod 2 män i 35-40-årsåldern. Det står också C-skiss. Helena la märke till dessa män, inte för att de såg mystiska ut. De passade dock inte in i mönstret, och även fast de stod bredvid varandra talade de inte med varandra. Klockan 20.40 i 20.45 kom paret Palme gående genom biljetthallen från entrén Munkbrogatan. De gick fram till spärrvakten och löste biljetter. Spärrvakten önskade trevlig resa. Helena koncentrerade sig hela tiden på paret Palme och såg ej om någon följde efter paret. Hon såg ej heller reaktionen på de 2 männen som stod i biljetthallen. I samma ögonblick som paret Palme gick igenom spärren anlände Helenas kamrat Tina från perrongen för södergående tåg. Helena såg därför inte var paret Palme eller de 2 männen tog vägen. Kamraten Tina J har redan varit i kontakt med polisen, har ej sett något. Beträffande signalement på de 2 männen i biljetthallen sa Helena följande. Det är möjligt att hon skulle kunna känna igen männen hon fick se dessa igen. Det enda signalement hon kunde ge var följande. 35 till 46 år står det faktiskt. Såg svenska ut, vardagligt klädda och stämde enligt Helena inte in i mönstret på platsen en fredagskväll. Sen finns den här skissen då. Den ser ut som att ingången och området runt spärrarna ser ut ungefär som idag. Och när man kommer fram, när man kommer från Palmes hem, kommer ner gången, då är spärrarna till höger, så är spärrvakten bortom spärrarna. Och männen är till vänster om spärrvakterna, så de tittar rakt mot där Palme kom ifrån. Och det var hela Helenas vittnesmål. Vårt nästa Gamla stan-vittne är Mats H. Mats H förhörs den 3 mars klockan 14 av kriminalinspektör Gustav Bonnet. Mats uppges av en studerande. Sammanfattning av händelsen i ruta 17 på spaningsuppslag i grövre brottmål. Mats steg på samma tunnelbanetåg som familjen Palme på väg till biografen den 28 februari till 6 klockan 20.45. Mats var då tillsammans med sin fästmö Solveig S. Och sen kommer då den långa texten. Mats hörde av sig till uppgiftsmottagen igår den 2 mars 1986 vid 22-tiden och berättade att han och hans flickvän åkte med samma tunnelbanetåg från Gamla stan som Palme och hans fru mot stan. Vi bestämde att jag skulle ha av mig dagen efter för ett personligt sammanträffande. De stod och väntade på tunnelbanetåget som går mot Vällingby. De hade stått och väntat kanske lite mer än 3 minuter när de uppmärksammade paret Palme som plötsligt stod bredvid dem. De hade inte sett paret Palme i rulltrappan. De uppmärksammade paret Palme för någon citationstecken glad person som verkade ha druckit en hel del gick förbi och sa något till Olof Palme om att, citat, tjänare Palme, åker du tricken? Slut citat. Personen i fråga stannade en bit längre bort och steg sedermera in i en annan vagn i samma tåg. Mannen i fråga var i 25-årsåldern och ganska vårdad. Eventuellt bar personen i fråga någon ljusgul jacka och eventuellt hade han mustasch. Ytterligare 2-3 minuter senare kom tåget.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och paret Palme och Mats och Solveig gick in i samma vagn, någonstans i mitten av tåget. De gick in genom samma ingång som paret Palme. Ingen annan steg på samma vagn. Mats tror inte att mer än 14 personer fanns då på deras perrong. Det var glest med folk på deras perrong enligt Mats. Mats la inte märke till om någon kom efter paret Palme ut på perrongen. Han tror att han skulle ha gjort det eftersom han stod så nära rulltrappan. Hade någon annan kommit upp med rulltrappan måste de ha kommit bakom ryggen på dem i så fall. Ingen passerade framför dem. Av de andra personerna som fanns på perrongen kan han inte lämna någon upplysning. Han la inte märke till dem. Både han och flickvännen var intresserade av paret Palme. Det är första gången som de såg paret i verkligheten. Han och fästmän pratade lite om Palme medan de stod på perrongen. Dock väldigt tyst. De stod högst någon meter från dessa på perrongen. Mats hade på sig en ljusgrå sportjacka samt jeans. Flickvännen hade en vit anorak med brunt mönster samt jeans. På tåget stod både paret Palme och paret Mats och Solveig eftersom samtliga sittplatser var upptagna. Vid T-centralen steg folk av och steg även på. Det blev lediga sittplatser, men paret Mats och Solveig hann aldrig sätta sig innan dessa blev upptagna. Inte heller paret Palme satte sig. Han kommer ihåg att Lisbeth Palme föreslog att de skulle sätta sig när det blev lediga platser vid Hötorget. Men Olof Palme påpekade att de skulle snart vara framme. De steg av i Rådmansgatan medan Mats och Solveig åkte till Fridhemsplan. Han är nästan helt säker på att ingen i den vagnen gick av utom paret Palme. Han är i varje fall 100% säker på att ingen gick ut genom samma utgång som paret Palme och nästan säker på att ingen från den vagnen heller gick av. Sen såg han inte paret Palme eftersom de gick bakåt på perrongen. Han såg inga personer på den delen av perrongen som tåget passerade sedan det lämnat stationen. Nästa gamla stanvittne är Stefan H. Han förhörs den 4 april klockan 12.45 av Barbro Svensson från SÄK. Händelsen var person som åkte i samma tunnelbanevagn som paret Palme. Stefan är också en studerande. Löptexten är följande. Kriminalkommissarie Bo Holm, SÄK, telefon XX eller expedition YY, meddelar att hans son, Stefan, åkte i samma tunnelbanevagn som paret Palme. Stefan hade klivit på tunnelbanan vid Zinkens damm och vid Gamla stans tunnelbanestation klev paret Palme på. Bredvid Stefan satt en kille som stirrade på Olof Palme. Killen är okänd för Stefan. Stefans kommentar till sin far Bo var, citat, "Stirra på Palme gjorde väl alla som kände igen honom. Det gjorde nog jag också." Slutcitat. Både paret Palme och Stefan gick av i Rådmansgatan, men de gick åt varsitt håll utanför uppgången. Bo skulle försöka ta reda på Stefans yrkesskolas adress och telefonnummer. Annars ska Stefan nås genom sin far. Stefan är mycket sällan hemma i bostaden. Och det blev en fortsättning på det här. Men det tog en månad. Nästa förhör är från den 4 april 1986 klockan 09.45. Det genomförs av Lennart Davidsson och är då en uppföljning av det förra uppslaget. Stefan uppger att han på kvällen den 28 februari åkte T-bana från Gullmarsplan till Rådmansgatan. Stefan säger att han observerat makarna Palme först inne i tunnelbanevagnen. Han har således inte sett var och när makarna Palme steg på vagnen. Makarna Palme hade stått upp i vagnen under hela resan. De hade stått i vagnens högra halva. Stefan säger att han satt någon meter från makarna. Det var en sittplatsgrupp mellan dem. Stefan säger att han inte har lagt märke till något särskilt under resan. Han minns själv bara utseende på två personer i vagnen. Det var två yngre män, varav en stod bredvid makarna Palme och den andra satt vid sidan av Stefan. Det var inget speciellt i deras uppträdande eller utseende som han fäste sig vid. Bakom makarna, sett från Stefans håll, så satt en grupp ungdomar som hade skidor med sig. Stefan säger att Palme verkade glad och avspänd. Då de kom fram till Rådmansgatans T-banestation så hade såväl makarna Palme som Stefan gått ur vagnen. Stefan säger att han gick alldeles bakom makarna på perrongen och även under färden upp i rulltrappan till biljetthallen. Stefan säger att han förutsatte att Palme hade livvakter med sig och han gick med avsikt nära makarna Palme upp till biljetthallen för att liksom provocera fram livvakterna för att han ville se hur de handlade och reagerade då någon följde efter statsministern. Han höll sig dock så långt tillbaka att han inte skulle störa makarna Palme. Och han menar att han hela tiden gick 4-7 meter bakom. Stefan hade då samtidigt tittat på de övriga människorna som gick av och åkte upp i rulltrappan. Och då mest i avsikt att se vem som var livvakter. Och han säger att det inte var någon som passade in för att vara livvakt. Det var ett tiotal personer som steg av. Och enligt Stefans intryck så var det helt vanliga människor. Var de flesta tycktes vara ensamma. Stefan har tänkt mycket på sina intryck av händelsen. Men han kan inte säga att det var något särskilt som tydde på att någon var efter makarna Palme på resan. Då herr och fru Palme kom upp i biljetthallen så tvekade de tydligen vilken trappa de skulle välja. Och de hade kommenterat detta till varandra och skrattat. Paret Palme gick sedan upp i den trappan till höger medan Stefan själv gick upp i den vänstra och sen såg han ingen mer av makarna. Stefans eget signalement. 25 år, 187 cm lång, mörkblont, krulligt, stort hår. Han var iklädd en stor svart bylsig jacka, beige byxor och svarta gymnastikskor. Nästa vittnar Leila K. Och det är inte popartisten, för den här Leila K. är född 48. Leila K. förhörs den 8 mars 1986 klockan 14.30 av Stefan Johansson. Leila är sjukvårdsbiträde. Händelsens korta rubricering är iakttagelse av mansperson som kom inspringande i samma tunnelbanevagn som Palme klev på vid Gamla stan. Mannen lik tv-bilden av gärningsmannen, usch, fantombilden. Då har det här nog inte så stort värde. Men vi fortsätter. Löptexten då. Leila och hennes man klev på T-banetåget vid Slussen cirka 20.45 den 28 februari 1986. Paret stod i mitteningången av T-banevagnen med blicken vänd mot söder, bakre delen av tåget. Vagnen var nästan fullsatt. När tåget kom till station Gamla stan såg Leila att paret Palme klev på vagnen. Palme stod i samma vagn som Leila och i vagnens södra ingång med ansiktena vända åt norr mot Leila. Innan dörrarna ska stängas kom en man inspringande i mitteningången. Leila såg mannens ansikte och tycker att ansiktet stämmer väl överens med bilden av gärningsmannen som massmedia visat. Mannen satte sig direkt vid mittengången med ansiktet mot paret Palme. Leila klev av vid station Hötorget. Då var både paret Palme och mannen kvar på tåget. Leila uppger att mannen hade mörklockigt hår. Luggen täckte halva pannan. Mannen bar blå jacka och mörka byxor. Han var cirka 1,80 till 1,85 lång. Leila fick för sig att mannen verkade full när han klev på vid Gamla stan. Han gick konstigt. Leilas man minns, säger mannen. Leila uppger att hon skulle känna igen mannen om hon träffade honom igen. Någon har markerat med rött på det här vittnesmålet. Förtur. Nästa dokument i vittnesmålen från Leila är från den 19 mars klockan 14. Uppgiftsmottagaren är Torbjörn Säfström. Det är ganska kort. Det står ovannämnda dag och tid togs per telefon med vittnet som då uppgav att hon tidigare hade varit hos KK1 och gjort en så kallad fantombild av personen som hon iakttagit. Vid detta tillfälle ska även ha hållits nya förhör med vittnet. Och det stämmer, för vi har ett papper från KK1. Det är från den 9 mars klockan 16. Uppgiftsmottagaren är Norlin. Löptexten. Leila säger att hon och maken tog tunnelbanan som var vid Gamla stans tunnelbanestation klockan 20.45. Hon uppger att hon såg Palme med fru kliva på samma vagn som hon befann sig i. Hon säger att hon stod vid ingången på vagnen och att Palme med fru stod vid en dörr som var sist i vagnen. Hon stod vänd åt det hållet så hon såg makarna Palme hela tiden tills hon klev av vid Hötorget. Vidare uppger hon att det kom en man inrusande i tunnelbanetåget alldeles före innan det skulle åka. Den mannen kom in i samma dörr som makarna Palme kommit in genom. Han gick sedan fram mot mittdörren där det var en plats ledig vid glasväggen. Hon uppger att den här mannen gick på ett sätt som gjorde henne uppmärksam på honom. Det verkade som att han haltade på något sätt. Hon uppger att han satt alldeles framför henne och att hon inte kunde känna att det luktade öl eller sprit av honom. Hon säger vidare att det verkade som att mannen tittade på makarna Palme eftersom han inte tittade åt sidorna eller bakåt under den tid resan varade. Leila beskriver mannen som cirka 180 cm lång, spänstligt byggt, iklädd ljus midjacka, svart halvlångt hår som var krulligt, mörka, elaka ögon med stirrande blick. Han var utan skägg. Ansiktet var smalt. Hon fick den uppfattningen att mannen var mellaneuropé. Hon har inget mer att säga i saken. Det kan ju vara på sin plats att påpeka att det alltså var 9 mars 86. Det var långt innan haltande hade kommit in i bilden. Det var allt om Leila. Vi har kommit fram till gamla stanvittnet Irene A. Hon förhörs den 3 mars 86 av Gunnar Evstedt. Irene satt i samma T-banevagn som makarna Palme. Irene steg på vid Gullmarsplan vid 20.30 och såg när paret Palme kom på vagnen i Gamla stan. Irene steg av vid Hötorget. Det var ju ganska kort. Men redan nästa dag hålls ett telefonförhör. Alltså den 4 mars 86 av kriminalinspektör Håkan Ström som är förhörsledare här. Den 28 februari 1986 vid 20.30-tiden åkte Irene med tunnelbanetåg från Gullmarsplan in mot staden. Hon var i sällskap med sin väninna Britta A. De klev in i den sista eller den näst sista vagnen genom dörrarna längst bak. Irene satte sig vid fönstret med ryggen i färdriktningen på sätet till höger om dörren. Hennes väninna satte sig mitt emot vid fönstret. Det var mycket folk i vagnen. Flera personer stod upp. Vid Gamla stan uppmärksammade väninnan att Olof och Lisbeth Palme stod på perrongen. De klev in genom den bakre dörren i vagnen. Irene satt med ansiktet mot dem. Hon tror att de ej var ensamma som klev på vagnen genom denna dörr. Lisbeth och Olof Palme stod upp med cirka 10 personer omkring sig. De samtalade inte med någon utan Olof log och verkade avslappnad. Vid T-centralen klev några ungdomar av tåget. De stod kvar på perrongen utanför tåget och pekade mot Olof Palme. De var strax under 20 år gamla. Vid Hötorget klev Irene och hennes väninna av. Paret Palme fortsatte med tåget. Under tunnelbaneresan märkte Irene inget speciellt eller underligt. Sen finns det en notis av Håkan Ström där det står att väninnan Britta hörd separat. Det sker en uppföljning av det här förhöret oklart. Ja, det är per telefon den 11 april klockan 09.00. Då uppger Irene att hon den 28 februari till, hon uppger det här till Rolf Hanbo, att hon den 28 februari klev på tunnelbanan Gullmarsplan vid cirka 20.30-tiden. Tågsättet hade 4 vagnar. Hon tror att hon klev in i vagn nummer 3. Irene steg in genom vagnens bakre dörr och satte sig till höger i tågets färdriktning närmast dörren. Hon åkte baklänges. Vid station Gamla stan klevde på ganska många personer. Bredvid henne satte sig en ljus man cirka 25-30 år. Mitt emot honom placerade sig en kvinna. Dessa två samtalade ej med varandra. In genom samma ingång som Irene klev paret Palme. Hon tror att de var ensamma som klev in genom bakre dörren. Palme med fru ställde sig på ståplatserna mellan bakre dörrarna och Irene tror att det fanns cirka 10 personer på detta utrymme. Av dessa personer kommer Irene bara ihåg att det stod 3 utländska ungdomar vid dörren. Nästa dokument i Gamla stanspåret är en sammanställning över aktuella tunnelbanelinjer samt ankomst och avgångstider. Uppgifterna är lämnade av Lennart O som är anställd på Stockholms lokaltrafik, station och planeringsavdelning. Uppgifterna lämnades till kriminalinspektör J. Svelin den 7 mars klockan 15.45. kontroll av linje 17 samt linje 19 som enligt uppgift ska passerat Gamla stan vid aktuell tidpunkt den 28 februari 1986. Avseende linje 17 tur 2 gäller följande tider. Gamla stan ankom 20.41.40, avgång 20.42.50. T-centralen ankom 20.43.50, avgång 20.45.10. Det tog alltså en minut mellan Gamla stan och T-centralen. Hötorget ankom 20.45.40, avgång 20.46.50. Tog alltså 30 sekunder mellan T-centralen och Hötorget. Rådmansgatan ankom 20.47.20, avgång 20.48.10. Tidsuppgifterna är plus minus 10 sekunder. Avseende linje 19, tur 10, gäller följande tider. Gamla stan ankom 20.47.00, avgång 20.48.20. T-centralen ankom 20.49.30, avgång 20.51.00. Där tog det en minut och 10 sekunder mellan Gamla stan och T-centralen. Hötorget ankom 20.51.30, avgång 20.52.20. Och Rådmansgatan ankom 20.52.50, avgång 20.53.50. Tidsuppgifterna är plus minus 10 sekunder. Uppgifterna är hämtade från SLs tidsdiagramblad. Och här reflekterar jag spontant på att en ankomst 20.52.50 som var det senare alternativet låter ganska tidigt för paret Palme. Nästa Gamla stanvittne är Maria P. Hon förhörs av Stefan Johansson den 11 mars klockan 16.20. Händelsen är att hon åkte samma tunnelbanevagn som Palme. Och här är löptexten. Strax efter 20.30 kom Maria till perrongen station Gamla stan. På perrongen stod redan en pojke och en flicka i 20-årsåldern. Maria stod ungefär mitt i perrongen. Efter cirka 10 minuter kom paret Palme upp på perrongen. Palme ställde sig vid trappuppgången. En blond man stod redan där och Palme och mannen växlade några ord. Maria la inte märke till om någon person kom efter paret Palme. Efter cirka 3-4 minuter kom så tåget. Palme klev då in längst fram i vagnen och Maria ställde sig i mitten i gången. Maria såg inte Palme någon mer efter att hon hade gått på tåget. Maria såg ingen person komma springande till vagnen. Maria klev av vid station T-centralen. T-banevagnen var fullsatt och folk stod upp i vagnen. Det här var tydligen intressant för Maria förhörs igen den 7 april 86 av Bylund. Uppföljning på spaningsuppslag Z8445. Maria uppgav följande. Den 28 februari vid 20.30-tiden anlände hon till norrgående tågens perrong på Gamla stans T-banestation. Hon gick upp på nämnda perrong genom norra trappuppgången och ställde sig ett par meter norr om uppgången. Efter cirka 6-7 minuter kom paret Palme upp samma väg till perrongen. De vek omedelbart av till vänster när de kom upp på perrongen. De ställde sig cirka en meter från trappstaketet i höjd med trappans slut. Och det finns en skiss till där så det står C-skiss. Maria såg ej om det kom någon efter paret. En bit till vänster om paret Palme vid trappstaketet stod två män. Den man som stod närmast Olof Palme tilltalade denne. Olof Palme skrattade då till och sen sades inget mer. Maria kunde inte uppfatta vad som sades. Dessa män stod enligt Maria på nämnda plats innan paret Palme anlände. Maria vet ej hur länge männen hade stått där. När T-banan anlände klev paret Palme på i mitten eller längst bak i vagnen. Maria gick på samma vagn i mitten eller längst fram i vagnen. Hon minns endast att var dörren in till den som paret Palme klev på igenom. Maria stod sedan vid mittstolpen i den ståplatssektion hon fanns i. Maria klev av nämnda tåg vid T-centralen. Efter det att paret Palme hade klivit på tåget vid Gamla stans tunnelbanestation såg hon inte till dem mer. Maria vet ej heller vart de två männen tog vägen. Vad beträffar paret i 20-årsåldern stod de på perrongen när Maria anlände dit. De läste bioannonser i en tidning enligt Maria. Signalement på den man som stod närmast Olof Palme på perrongen. Cirka 25 år, 175-180 cm lång, blond hårfärg, kortklippt. Den andra mannen kunde inte Maria ge något signalement på för han var skymd. Signalement på det unga paret, man cirka 20 år, cirka 175 cm, normal kroppsbyggnad, ljust kortklippt hår, smalt ansikte, iförd en grå fiskbensmönstrad rock med skärp. Kvinna, cirka 20 år, kanske 165 cm lång, ljust, axellångt, lockigt hår, kraftigt målad, iförd mörk kappa. Det finns som sagt en skiss och den visar då precis det hon beskrev. Nästa gamla stanvittne är banktjänstemannen Eva J som förhörs först den 28 april 86 klockan 12. Men hon måste ha förhörts tidigare för på händelsen står det bara uppföljning på spaningsuppslag. Uppgiftsmottagaren är återigen Bylund. Men vi har alltså inte det ursprungliga spaningsuppslagspappret. Eva uppgav att hon har dålig minnesbild av den aktuella händelsen. Hon uppgav dock följande. Eva och en väninna åkte från Zinkendams T-banestation vid 20.25-tiden den 28 februari 1986. De hade för avsikt att åka till Hötorget. Vid Gamla stan klev de av för att byta tunnelbana. Efter en stund kom paret Palme upp på perrongen för norrgående tåg. Eva minns inte riktigt vilken trappuppgång de gick upp genom. Hon trodde dock att paret Palme kom genom södra trappuppgången. Paret Palme gick snett bak och till höger efter att de hade kommit upp för trapporna. Efter några meter stannade de. Bredvid paret Palme stod två män. Den ena av dessa sa, citat, tjena Palme, slutcitat. Palme svarade då, citat, tack, det är bra. Samtidigt som han och Lisbeth flyttade på sig så att de kom att stå framför de två männen med ryggarna mot dem och ansiktet mot perrongkanten. När tunnelbanan kom vid 20.40-tiden gick Eva och väninnan in genom mittendörren på den vagnen som de åkte med. Eva vet inte med säkerhet var paret Palme tog vägen. Hon trodde dock att dessa gick in längst bak i vagnen som hon och väninnan åkte i. Eva vet ej vad som hände med paret Palme sen. Hon såg inte till dem under resan för det var fullt med folk i vagnen. Eva och väninnan gick av i Hötorget. De såg inte heller då till paret Palme. Eva kunde inte lämna något signalement på de två männen som tilltalade Olof Palme på Gamla stans tunnelbanestation. Vårt sista Gamla stanvittne idag blir Susanne A som förhörs den 9 mars klockan 11.10 av Lars Richter. Det finns ingen händelsebeskrivning och löptexten lyder som följer. Susanne befann sig fredagen den 28 februari klockan 20.45 vid Gamla stans tunnelbanestation. Hon bytte tunnelbana och stod aktuell tid och väntade på ett tåg mot centrum. Hon såg då makarna Palme när de gick upp för trapporna till perrongen. Hon och makarna Palme stod sedan några minuter och väntade på tåg. Susanne tror att tåget var försenat. När tåget väl kom gick makarna Palme in längst bak i en vagn medan Susanne gick in genom mittdörren i samma vagn. Susanne åkte sedan i denna vagn till Hötorget där hon gick av. Vagnen var fullproppad av resenärer. Susanne såg inget som hon anser vara av värde. Susanne ringde polisen redan på lördagen efter mordet men har inte blivit uppringd eller förhörd efter det samtalet. Susanne hade sällskap med en väninna under hela nyss nämnda händelseförlopp. Väninnan heter Eva J, så det var hon som vi precis pratade om. Susanne har inte kunnat nå sin väninna efter mordet. Har således ingen aning om väninnan hört av sig eller om väninnan sett mer än vad Susanne anser sig ha sett. Och det var allt från Susanne. Vi har ett tiotal gamla stanvittnen kvar. Så att det kommer att bli ett till avsnitt. Palmemordet finns på Facebook. Gå gärna in och följ och likea där. Om ni vill prata om palmemordsdetaljer med kunniga och insatta människor. Så kan ni göra det i Studio Palmemordet på Facebook. En mycket större grupp på Facebook som också innehåller kunniga människor och en del andra människor är Palmerummet. Det är den största gruppen på Facebook. Där finns det många som vill prata om det här fallet. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är väldigt lätt att hitta. Där kan ni följa alla mina poddar. Den 9 juni drar jag i min allra största podd, Seriemördarpodden, igång 10 avsnitt om Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer är den mest önskade seriemördaren som Seriemördarpoddens lyssnare har önskat sig. Om ni vill önska en seriemördare för Seriemördarpodden så finns det en länk klistrad på Facebook, Seriemördarpoddens Facebook, där man kan göra det. Så Jeffrey Dahmer, 10 avsnitt, slutar inte förrän den 1 september. Jag Vill hemskt gärna iTunes-recensioner av den här podden. Så om du lyssnar på podden på en Apple device får du hemskt gärna lämna iTunes-recensioner. Tack till alla er som sponsrar Palmemordet på Patreon. Det går att sponsra podden på Swish också. Fråga mig i så fall på Facebook på Palmemordet efter ett Swish-nummer. Tack till Lukas för musiken ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till expertgruppen som hjälper mig. Tack till Tobias för allt han gör för den här podden. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut och röva, strutiga. Vi ska ut och röva.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.